Gregorius, kallad den store, var påve omkring år 600. Han verkade i ett Europa i förändring där han både försökte skapa fred och sprida den kristna tron bland invandrade folk. Benediktus den 16 tecknade ett porträtt av Gregorius den store på den allmänna audiensen i Vatikanen den 28 maj 2008. Detta är den första av två delar.
Mentre mercoledì scorso ho parlato su un padre poco conosciuto in Occidente, Romanos il Melode, oggi vorrei presentare...
Förra gången talade vi om en kyrkofader som är föga känd i väst, nämligen Romanos Meloden. Idag skulle jag istället vilja presentera en av de största kyrkofäderna i kyrkans historia, en av västkyrkans kyrkolärare, påven Gregorius den store, biskop av Rom mellan 590 och 604. Traditionen gav honom tillnamnet Magnus den store. Gregorius var verkligen en stor påve, en stor kyrkolärare. Han föddes i Rom omkring 540 i en rik adelsfamilj som hörde till Anicia-släkten. En släkt som inte bara var ädel till blodet utan också var ädel genom sitt starka band till den kristna tron och genom hur denna familj tjänade påvestolen. Från Anicier-familjen hade det redan kommit två tidigare påvar. Felix den tredje, slutet av 400-talet, som var en förfader till Gregorius, och Agapitus i mitten av 500-talet. Gregorius själv växte upp i ett hus i Rom på gatan Clivus Scauri, omgiven av högtidliga byggnader som vittnade om det antika Roms storhet och om kristendomens andliga kraft. Gregorius kristna tro inspirerades också av föräldrarna, Gordianus och Silvia, bägge vördas som helgon, och av de bägge fastrarna, Emiliana och Tarsilia, som levde hemma som vigda jungfrur i en livsstil som präglades av gemensam bön och askes. Gregorius gav sig tidigt in på en karriär i den romerska förvaltningen som sin pappa. Och år 572 uppnådde han denna karriärs höjdpunkt genom att bli staden Roms prefekt. Det var ett uppdrag som gjordes mer komplicerat än vanligt på grund av den svåra perioden. Men han engagerade sig med stor bredd i alla slags förvaltningsproblem som gav honom en viktig erfarenhet för hans framtida uppgifter. När han längre fram blev påve föreslog han att biskopar skulle se de civila funktionärerna som förebilder i styret av kyrkans affärer och i respekten för lagen. Men arbetet i förvaltningen tillfredsställde inte Gregorius, och kort därefter beslöt han att lämna alla civila uppdrag och dra sig tillbaka i sitt hem för att börja leva som munk. Han förvandlade sitt hem på Caeliuskullen i Rom till Sankt Andreas-klostret. Senare i livet skulle han ständigt längta tillbaka till denna tid av klosterliv och ständig dialog med Herren i lyssnande till hans ord. Denna nostalgi skymtar ofta fram i Gregorius den stores predikningar. Mitt bland själavårdens bekymmer påminner han ofta om denna lyckliga period i sina skrifter. En lycklig tid då han kunde koncentrera sig på Gud, ägna sig åt bön och bekymmersfritt sjunka ner i studier. Så kunde Gregorius förvärva den djupa kunskap om den heliga skriften och om kyrkofäderna som han sedan använde sig av i sina verk. Men Gregorius klosterreträtt varade inte länge. Hans värdefulla erfarenhet av civilförvaltning i en tid fylld av svåra problem, de kontakter han haft i jobbet med Bysans och den respekt han vunnit från alla gjorde att påven Pelagius utnämnde honom till diakon och sände honom till Konstantinopel med titeln Apokrysarius. Idag skulle vi säga ambassadör för påven, alltså en apostolisk nuncius, för att övervinna de sista spåren av en lärostrid, den så kallade monofysitiska striden, och men framförallt för att få kejsarens stöd mot longobarderna. I Konstantinopel levde Gregorius återigen klosterliv tillsammans med en grupp munkar. Vistelsen i Konstantinopel blev viktig för honom, för där fick han direkt erfarenhet av den bysantinska världen, men han fick också lära sig mer om frågan om longobarderna, som sedan skulle sätta hans förmåga och kraft på prov under åren som påve. Efter några år i Konstantinopel kallade påven honom tillbaka till Rom för att utnämna honom till sin egen sekreterare. Det var svåra år. Hällregn, översvämningar och svält drabbade stora delar av Italien och också själva Rom. Till slut bröt också pesten ut. Den skördade många offer, bland annat påven Pelagius den andre. Prästerna, folket och senaten var eniga om att välja just Gregorius till efterträdare på Petrus biskopstol. Gregorius försökte göra motstånd. Han försökte rent av fly, men förgäves. Till sist blev han tvungen att ge efter. Det var år 590.
Egli cercò di resistere, tentando anche la fuga. Ma non ci fu nulla da fare, alla fine dovette cedere, era l'anno 590.